en podcast från Aftonbladet.
Siffrorna från Statistiska centralbyrån om vad väljarna skulle rösta på om det vore val idag har äntligen landat. Sossarna är de stora vinnarna, men vad betyder siffrorna för de mest utsatta partierna? Att Liberalerna går upp, är det en Johan Persson-effekt vi ser? Är det han som gör alla rätt, eller är svaret på deras uppgång att de gjorde sig av med Nyamko Sabuni? Och Miljöpartiet? Ja, det ser ju allt mörkare ut för dem, och trots att de har lösningen mitt framför näsan så går det ändå inte ihop. Nu säger Märta Stenevi att hon ska göra kaos med klimatfrågan, men är det too little too late? Det här är Aftonbladets politikpodd, en runda till med My Råveder, Lena Melin och mig, Soraya Hashim. My och Lena, hallå.
God morgon.
God morgon. Det är 101 dagar kvar till valet. Stiger spänningen?
Alltså valet har jag på något underligt vis lite hamnat i bakgrunden av Ukraina-krisen. Så man vet liksom inte riktigt var det där tar vägen.
Mm. Nej, men är inte det lite spännande också?
Jo.
Att det känns lite som att det kan gå hur som helst, eller?
Jo.
Vi har ju precis lagt tassarna på en av Sveriges viktigaste mätningar inför valet, nämligen Statistiska centralbyråns partisympatiundersökning som kom ut, vad är det nu, en och en halv timme sedan ungefär. Och den ställer frågan, vilket parti skulle du rösta på om det var val idag? Och nu sa jag att den här mätningen är viktig för att ni har sagt det till mig några gånger, men varför är just den här undersökningen så speciell?
Ja, den är ju inte så speciell som den var, men fortfarande så väcker den ju alltid viss uppståndelse. Det beror ju på att det är väldigt många tillfrågade. Det beror att den inte är så tillförlitlig, beror ju på att bortfallet i just den här mätningen är över 53%.
Vad innebär bortfall?
Ja, det är de som inte har svarat som hade möjlighet att svara.
Jag tycker att det här är en väldigt viktig mätning och den är mycket större än de andra. Alltså sen så blir det ju större om man väger ihop olika mätningar. Men de här, det finns ju också långa serier och man frågar väldigt många olika saker. Det kommer komma en bibba nästa vecka också. Men liksom mer nedbrutet.
För vem spelar den här undersökningen roll?
Men framförallt spelar det roll för partierna. Eftersom det är en bra bit innan valet ändå så är det ju ingenting, det finns ju ingenting i den här mätningen som säger att det kommer bli på något sätt som det är här. Alltså det är ju stor del av valrörelsen kvar. Men det är ju psykologiskt när man går in i en valrörelse. Går det bra? Går det dåligt? Vi kommer att prata om siffrorna, men till exempel Liberalerna, jag tror att de ändå har fått en liten skjuts att gå ut där och kampanja när de har sett att det har gått bättre i den här mätningen än det har gått på ganska länge.
Och hur korrekt är den? Alltså hur mycket brukar den överensstämma med vad som faktiskt än händer i valet?
Ja, det kommer ju kanske inte alls att göra eftersom den gjorde i maj och valet är i september. Men det man kan säga är ju att trenderna i den här sammanfaller ju helt med övriga mätningar.
Vi ska gå in på själva resultatet nu. Och det här är ju då sista mätningen från Statistiska centralbyrån innan valet. Visst är den stora grejen med den här undersökningen som kom idag, sossarnas ökning?
Ja, jag skulle nog vilja säga även Liberalernas ökning. Det verkar vara bra att göra sig av med partiledare.
Hugg dem! Vi kommer komma in ännu mer på Liberalerna, men sossarna går ju starkt framåt. De landar på 33,3%, vilket är en ökning på 4,2 procentenheter sedan förra mätningen då, som var som sagt i november. Är ni förvånade över den här ökningen?
Nej, för det finns ju flera saker som har talat för att det skulle kunna visa ett sånt här resultat. Dels för att när det är en kris så vet vi att människor samlas runt flaggan eller vad man ska kalla det. Och att det också betyder att de har synts väldigt, väldigt mycket. För att det man ser på mätningen är ju också att om man syns mycket så ger det också utslag i opinionen. Om man inte bara är riktigt, riktigt dålig. Lexliberalerna. Där det kan liksom ge negativ effekt. Men de har synts, de har dominerat liksom media. De har dominerat media i flera år med pandemin och sen med kriget. Och det finns liksom också en samling när det blir en kris. Så att på det sättet är det ju inte överraskande.
Nej.
De är också. Men den stora grejen var ju partiledarbytet. För det är det som liksom lyfte deras siffror. Sen har de inte sjunkit.
För ett tag sedan så skrev du om att det tar ett tag innan partiledarbyten ger resultat i den här typen av mätningar. Har andelen tid som Magdalena Andersson varit ny partiledare för sossarna varit tillräckligt lång nu?
Ja, det räckte ju med en månad.
Aha, mm. Okej.
Okay. Så att första månaden, då var det så. Men folk är ju så här, de är inte så lättflörtade. De vill inte förfalla vara några rön för vinden inte. Utan här fattas överlagda beslut. Mm. Så att det var inte skadligt att det bör ta lite tid. Det har det inte gjort för Liberalerna däremot.
Nej. Ska vi gå in på dem då? Liberalerna lyfter till 3,4% men hamnar ändå under spärren med god marginal. Vad drar ni för slutsats av resultatet?
Alltså jag tror de firar med tårta och champagne.
De, så pass.
I den här ökningen, han tillträder, den nya partiledaren Johan Persson, den 8 april. Och redan så har, alltså nu ska man inte dra för stora växlar på en enskildhet i, som det här, men ökningen är ända, i alla fall nästan en procentenhet, det vill säga 30% ungefär för Liberalerna. Det är ju otroligt bra. Och det sammanfaller ju också med resultatet i andra mätningar, så det är inte så att på den här punkten sticker SCB-mätningen av, utan det här är ju en trend man har sett överallt annat. Jag tror de firar med tårta och champagne.
Beror det på att Johan Persson har kommit in, eller beror det på att de gjorde sig av med Nyamko Sabuni?
Jag tror att de gjorde sig av med Nyamko Sabuni. Jag tror inte det har en Johan Persson-effekt. Han är liksom så himla okänd som politiker. Sen har det ju haft en effekt för att han har synts jättemycket i media. Och att när man gör ett partiledarbyte så uppmärksammas det ju också. Sen har han ju också sett till att det har blivit lite lugnare i partiet. Det är inte liksom lika mycket bråk och det finns inte lika många tydliga slitningar, utan man har liksom blivit uttröttade av bråket och lyckats samlas kring någonting nytt. Så att, ja men det finns nog kanske en person som inte firar med champagne hemma, och det är väl kanske Nyamko som tycker att det skulle kunna kännas lite tungt ändå.
Bobby.
Men jag tror det finns ytterligare en aspekt på det här, och det är att han har lyft det här med vinster i skolan, inom skolan och friskolevärlden, och att det är han har liksom som en borgerlig partiledare ändå lyckats lyft den här frågan och sagt allt fungerar inte så jävla bra, vi måste göra om någonting. Och precis. Det där tror jag är en verklighet som väldigt många människor uppskattar, att någon ser som inte är egentligen har varit liksom emot friskolor hela tiden.
Mm. Nej, men också att skolorna har ju varit Liberalernas fråga. Är det smart av honom att gå tillbaka till den?
Absolut. Och här tror jag han jättemånga elever går i friskolor. De är inte alltid, har inte jättestora ytor. De har ingen matsal. De har ingen jumpasal. De har ingen skolgård. Alltså det finns massor med saker som en del struntar i, som man kanske tycker att det vore bättre att de satsar de här skolpengen på det än till vinster till sina aktieägare. Mm. Och han har ju tagit upp den frågan på ett, visserligen än så länge ganska luddigt sätt, men han har i alla fall lyft själva problemkomplexet.
Ett annat parti som kanske inte är riktigt lika duktiga på att hålla fast vid sin käpphäst utan vill leka med alla leksakerna, det är Miljöpartiet som backar från senaste mätningens 3,9% till ynka 3,3%. Hur mår Stenevi och Bolund idag?
Någon har gjort kaos med deras parti genom att ge dem så här dåliga mätningar.
Nej, fan. Hur är det att vakna till det här resultatet?
Alltså de är ju ändå ganska vana. Alltså, inte bara med att de har lagt i opinionen, de har också lagt att de har så otroligt låga förtroendesiffror för dem personligen. Så att jag tror att de är ganska vana vid att hantera den här typen av nederlag. Sen hörde jag deras partisekreterare Wissing i radion i morse, och de kör ju sin gamla vanliga grej att folk inte riktigt förstår, de kommer inte ut med sin politik, men jag tror att de kanske måste ta ett omtag på det, för att nu har vi hört det i många, många år att det handlar om att folk inte förstår och folk inte kommer ut med sin politik. Så att det kanske är dags att ta ett litet omtag på hur man kommunicerar den då, eller vilken typ av politik man satsar på.
Ja, för både ni och de själva har ju flera gånger identifierat att ett av problemen är partiets oförmåga att hålla sig till klimatet som sin främsta fråga. Att de nästan tvångsmässigt försöker bredda sig och prata om allt hela tiden. Varför är det här ett problem? Varför får de inte prata om många olika saker?
Det är klart att de får göra det, men problemet är att de har ju bara förtroende i en fråga, och det är miljö- och klimatfrågan. Det var ju en undersökning från Novus ganska nyligen som handlade om vilka partier som har förtroenden i olika frågor, och då var ju ändå Miljöpartiet unikt där med att i hälften av de här 10 toppfrågorna hade de 0% förtroende.
Oj.
Det var liksom inget annat parti som hade så här noll på olika sakpolitiska frågor.
Så typ när det kommer till så här lag och ordning så vill väljarna överhuvudtaget inte höra Miljöpartiet säga något.
Nej, alltså de vill bara höra Miljöpartiet prata om miljö och klimat, och så vill de höra dem prata om energipolitiken. Ish. Allting annat är liksom 0 eller typ så här 1% där man tycker att de har den bästa politiken.
Mm.
Och trots det så tycker de att det känns viktigt för partiet, och det kanske mer handlar om liksom identiteten, att man vill känna sig som att man är ett regeringsparti fortfarande, vill ha kvar den här identiteten, och vill kunna då prata om många olika frågor. Man har ändå fått göra det nu under många år i regeringsställning, prata om annat än miljö och klimat. Men de blir ju inte heller belönade av väljarna av att över den här breddningen. Vilket ju också är en slutsats som själva drar efter varje val.
För jag har väldigt svårt att begripa det här. FNs klimatpanel sa senast i april att vi bara har 3 år på oss att vända kurvan av koldioxidutsläpp. Alltså klimatet är en uppenbart akut fråga. Det vet vi ju allihopa. Varför kan inte Miljöpartiet bara hålla sig till klimatfrågan då?
Nej, men det är bara korkat av dem tyvärr.
Men vad är problemet? Varför kan de inte? Eller varför gör de inte det?
De vill ju inte. Det är det som är problemet.
Men i och med att de ändå själva gör analysen, vi bör hålla oss till...
Ja, men de gör fel analys. De har inte mycket att be för i detta ögonblick. Håll i det halmstrå ni har. I våra mätningar så har de inte 0%. Vi undersöker 12 olika områden. Utan de har ju då, ligger de 2. De ligger näst sist eller sist i 7 av de 12 undersökta områdena. Väljarna tycker de har en usel politik på dessa områden. Men på ett område utöver miljö och klimat, där de sticker ut lite grann. De ligger så att säga i mittfältet. Det handlar om invandring. Och där är ju de, så att säga, de står ju, är ju för en generösare invandringspolitik än vad de flesta andra partier i riksdagen är.
Mm.
Och det där skulle ju kunna vara också kanske en liten uppsida. Inte så stor tror jag, men för dem att de ändå har en, liksom en human inställning och så vidare. Men de lyckas ju inte slå mynt av sina starka sidor. Det är ju uselt.
Vi går vidare till ett annat parti i den här mätningen, Sverigedemokraterna. De är ju lite av ett utropstecken här också. De tappar 1,6% och hamnar nu på 17%. Hur missnöjda tror ni de är med det här resultatet?
Jag tror de är jättemissnöjda, och jag tror de inte vet hur man ska hantera det här. De är inte vana vid valförluster. Skulle det här vara ett valresultat så skulle de alltså göra ett sämre valresultat än 2018. Visserligen inte jättemycket sämre, bara en halv procentenhet, men sämre. De är inte vana vid det. I sitt första när de kom in i riksdagen så... Ja, det var ju deras första riksdagsval då. Nästa så fördubblades de. I ytterligare reda på så var ökningen, om jag minns rätt nu, uppåt 6-7 procentenheter. De är inte vana vid att backa. Och det är en eklut som alla andra partier har gått igenom.
Richard Jomshoff, deras partisekreterare, sa i morse i P1 att han trodde att det berodde på att andra partier har börjat lyfta deras frågor. Att andra partier närmar sig dem. Du säger tjena, berätta.
Det har de väl hållit på med 5-6 år. Det var inte något som inträffade i förrgår direkt.
Men kan det vara så att SD har liksom nått någon slags platå?
Jag tror det är så att de upplevs som irrelevanta just nu. När det är faktiskt på riktigt kris i vår del av världen.
Då behövs inte de.
Det kanske de gör, men just nu så har de behoven som de tillfredsställer sjunkit undan. De kan komma tillbaka, men just nu så är det inte så att de är in the hotspot.
Sen är också, om man tittar på vilka väljarflöden, alltså vilka väljare har fått Sverigedemokraterna att växa de senaste åren, eller i alla fall liksom mellan val, då är det ju en ganska stor ström från Socialdemokraterna, och där ser vi nu att den har ju slutat, alltså det parti som får flest väljare från andra partier i den här undersökningen då är ju Socialdemokraterna. Så att om man har minskat den utflykten för socialdemokratin, då har de också mindre potential att växa. Sen så finns det ju också att om man ska samarbeta. För en sak som vi inte har pratat om, det är ju det här med att vi har ju ändå 2-ish regeringsalternativ. Och i den här mätningen då så har ju socialdemokratisk regering, den sidan, vad det nu skulle kunna vara för underlag. Men man räknar liksom Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet där. Den har ju växt, den har ökat avståndet, och det är ju också lite så här att om man ska växa på högersidan, då vill man ju inte heller kannibalisera på sina egna väljare, man vill ju vinna dem någonstans ifrån, så att där har ju liksom SD kunnat vara en guldkalv för högersidan genom att kunna få så många socialdemokratiska röster. Så vi får väl se, det ska bli väldigt intressant i det här valet om det är någonting som har stannat av nu, för att då har ju högersidan också mycket mindre potential att växa ytterligare, eftersom det är ju verkligen Sverigedemokraterna som växer där.
Mm. Har ni ytterligare något utropstecken som ni vill lyfta från den här undersökningen som vi inte får missa?
Ja, Centern.
Berätta.
De tappar.
Varför?
Ja, därför att hon har målat in sig ett hörn, Annie Lööf.
Du menar den här lilla rävsaxen vi brukar prata om?
Ja, rävsaxen vi brukar prata om. Därför att hon måste ta sig ur den. Därför att på något sätt så är det ändå så att partier räknas inte bara på sina egna meriter. Utan folk vet ju att ett parti kan inte bestämma. Utan det, de som bildar regeringen eller ett regeringsunderlag är flera. Och då måste man på något sätt definieras efter den. Efter det. Och det har ju varit väldigt lätt på den gamla höger-vänsterskalan hur det såg ut förut att göra det. Men nu är det inte så lätt. Och då är ju Centern det osäkraste kortet.
Den stora vinnaren är ju, som vi sa i den här undersökningen, Socialdemokraterna. Hur starkt är Magdalena Andersson framåt nu?
Jag tror hon känner sig jättestarkt. Alltså även hon har haft en otroligt svår start som statsminister, att först hantera jättehöga sjuktalar i slutet av förra året i covid-19, och sen så lagom som restriktionerna var avvecklade så kom kriget i Ukraina och en väldig omsvängning då av svensk utrikes- och säkerhetspolitik, så det har ju inte varit någon lätt match. Men just därför kanske hon känner sig extra starkt av att det inte går bakåt utan framåt.
Mm. Och My, vem känner sig liksom mest sänkt av den här undersökningen?
Ja, men jag tror Centerpartiet och Miljöpartiet. Jag tror att Miljöpartiet är ändå vana vid att kämpa emot vind på ett helt annat sätt. Så jag tror att det är tyngre för Centern att hantera att det går bakåt på det här sättet. Och att se konsekvenserna av den här, liksom, som Lena beskriver, den här svårigheten att välja. Och att också de ser i den här mätningen till exempel att de förlorar ganska många väljare till Socialdemokraterna. Förmodligen då på otydligheten och den här att man liksom samlas runt en ledare när det blir kris. Men jag tror att framför allt så är det ju så här att nu ska ju de här riktiga valkampanjerna slå igång, och det är ju jättemånga människor som ska jobba gratis, som ska visa sitt engagemang, som ska lägga tid, helger, kvällar. Och där är det ju viktigt att känna att man verkligen gör någonting, att det finns liksom kämpaglädje, och det kan ju vara svårt när det är så här ordentligt med motvind.
Helgen hade Miljöpartiet valupptakt, och vad överlevde från den? Var det politiken? Var det engagemanget? Nej, det var att språkröret Märta Stenevi sa så här.
Vi ska in i alla rum där beslut fattas och göra kaos med alla som försöker hindra klimaträttvisan.
Vilket, ni skakar på huvudet.
Jag orkar snart inte höra den här flera gånger. Och Per Bolunds nervösa skratt vid det, jag hade också blivit nervös. Okej.
Det är han som skrattade, jag har funderat på vem det var som bara Det här ledde ju till att hon i en intervju i P1 får svara på frågor om vad hon egentligen menar med kaos. Ska hon ta till våld? Då svarar hon så här.
Jag är 46 år gammal och har 5 barn hemma, så jag tror inte att folk på allvar förknippar mig med våld.
Vad hon egentligen vill säga är att hon är 46 år gammal. Hon har inte sett det här ursprungsklippet, så hon vet inte vad han pratar om.
Nej, det kommer ju från det här gamla, 12 år gamla virala klippet Laserturken, när det är en kille i en bil som letar efter Peter Mangs, heter det, va? Malmös laserman, och säger att han ska klippa tung av honom. Hur reagerar ni på hela den här göra kaos med?
Alltså jag tyckte det var superdåligt.
Ja.
Alltså superdåligt. För det känns så, efterlyser hon, nu kommer inte jag ihåg om det var i den där P1 morgonintervjun eller också även i talet, det där inledningstalet där hon sa det här först då. Mm. En stabilitet, en majoritetsregering för att liksom komma framåt i de viktiga frågorna. Men man kan inte göra både och.
Man kan inte både skapa kaos och försöka ha lugn och ro.
Nej, så att hon får väl välja då. Är det kaos eller inte?
Vad tänkte du med mig?
Jag vet inte vad jag ska tänka.
Varför bryter du ihop?
Ja, men alltså, förlåt. Det var den här chocken att höra det en gång till. Nej, men alltså... Ja, förutom det som Lena säger, så är det ju också det här med när man ska ta liksom en retorik som inte är ens egen och att man hittar på en image. Jag vet inte om den här då ska vara ung och ball eller vad det ska vara.
Men det så, hörs att hon tar sats in hon i att hon ska säga det liksom.
Hon har fått hjälp med det här. Det här har inte hon sagt själv. Hon har inte hört det här och använder inte det i sin vardag, är min gissning. Baserat på att jag också är en 40 plus mamma med 4 barn hemma, så skulle jag vilja säga att från Skåne. Det, ja. Jag vet liksom inte det här med att man har en politisk retorik som man inte själv bottnar i.
Ja.
Det är ju inte bara liksom, det är ju dumt i innehållsmässigt, men det är också dumt för att det inte är trovärdigt.
Nej.
Att använda sig av den här typen av retorik när man är en 46-årig.
Men oavsett så menar hon ju ändå att det ska vara rörigt. De ska idka utpressning genom att ställa till oreda. Inte att klippa tungan av folk. Och det är ju en väldigt underlig inställning, för att säga närmast bizarr, skulle jag vilja säga, av en riksdagsledamot.
Ja,
men om vi vänder på steken då, alltså, måste vi märka ord? Alltså, vi fattar väl vad hon menar, att hon tycker att så här, klimatet är så pass viktigt att man måste kämpa för frågan i varje given situation och inte bara titta
man
på.
Man kan uttrycka sig så också, precis som du gjorde nu.
Ska Märta anställa mig?
Ja, det tycker jag. Hon verkar behöva en språkvårdare.
Men det här då med att politiker då och då är pinsamma och säger saker som blir skämskuddematerial, det är ändå mänskligt får vi ju säga, och ganska roligt. Så jag känner att jag behöver fler exempel på när det inte har blivit helt klockrent. My och Lena, jag har bett er ta med er varsitt exempel. My, vad har du med dig till mig?
Ja, men vi får väl spela det, så får vi se. Jag tänker att du får rata sen din känsla, hur skämskuddekänslan var, hur den bubblade upp i dig.
Behöver jag veta någonting innan?
Nej, det behöver du verkligen inte göra.
Ja. Coca-Cola, spela freestyle med fräck musik. Fyra bugg och en Coca-Cola, av sommar och romantik. Du leva och vill du dansa, våga skratta, våga. Du har så hittat ett klipp från mig i helgen när jag var på möhippa och karaoke.
Absolut. Det här är ju Carl Bildt som sjunger Fyra bugg och en Coca-Cola. Det här är ju ett klassiskt skämsklipp, men framförallt är det ett klassiskt skämsklipp för att det är så tydligt att han vill inte vara där. Och det är ju lite så här i valrörelser att man kan bli påprackad att göra olika saker som man själv inte kanske är helt bekväm med.
Men det här var ju också Bert Karlssons skivstudio.
Mm. Marianne?
Ja.
Han var på Marianne och sjöng.
Ja, och det var, han var...
Kiki D.
Antagligen var någon tanke att han skulle framstå som folklig, men det gick inte så bra.
Det är så mycket som inte gick så bra, men det är ju en underbart minne att ha för eftervärlden.
Men Carl Bildt slår inte mig som en person som gör saker han inte vill.
Nej, men det här kanske var enda gången då.
Det var där han lärde sig. Lena, vad har du med dig?
Ja, men jag har något mer sentida. Det är från 2009. Ha? Och det är Jan Björklund. Han höll tal på Folkpartiet, som det hette då. Landsmöte i Växjö.
Ha?
Och där vill han tala om hur mycket alla invandrare hade betytt för Sverige och dess utveckling. Och som exempel valde han då bland annat Zlatan Ibrahimovic.
Och visst hade väl Sverige varit fattigare utan Zlatan, uppvuxen på Balkan.
Det gjorde han ju inte då, utan han är ju född i Malmö och har växt upp i Malmö.
Det var nyheter även på Zlatan.
Ja. Och det var ju så fruktansvärt pinsamt. För det var ju inte så att Zlatan var okänd 2009. Han var ju liksom redan då en av Sveriges absolut mest kända människor. Och de flesta visste att han kom från Rosengård. Mm. Men inte Jan Björklund.
Mm. Nej, här var den duktiga invandraren som hade liksom...
Ja. Jätteduktig.
Så duktig invandrare. Jag är också duktig invandrare. Men varför är det så himla svårt för politiker att vara lite coola?
Men måste man vara cool?
Nej, men... Nej, okay.
Vad är det?
Men varför blir det ofta så himla fel när de ska försöka vara lite nere med... För det är ju det som är problemet, att de försöker vara lite coola. De försöker vara lite så här samtida och typ coola.
Men är det inte för att de inte alltid bestämmer själva över sin tid, utan att de har också rådgivare som säger så här: vi behöver stärka upp, bla bla bla.
Målgruppen.
Exakt.
Prata om Zlatan.
Och ibland så, ja, det är i och för sig bara pinsamhet. Men när de gör sådana här pinsamma grejer, då är det ju mycket att man har försökt jobba med någon sida av dem. Och så bottnar de inte riktigt i det själva.
Nej, men det är väl det som blir pinsamt, det här att det blir så genomskinligt att de gör någonting som de inte vet något om eller gillar eller kan något om sådär. Det är ju alltid det är ju väldigt pinsamt.
Men är det så att politiker måste bli bättre på att säga så här: stopp min kropp, jag vill inte göra det här, jag vill inte sjunga Kikki Danielsson, jag vill inte liksom säga saker som jag inte bottnar i till sina medarbetare?
Ja, men jag tror generellt sett tror jag inte att de är så himla dåliga på det, men ibland, och de tillfällena hugger vi på
gladeligen,
så har de inte sagt nej tillräckligt många gånger.
Om man tittar på den kanske coolaste politikern någonsin, så säger jag bara rakt ut, det är Obama. Det finns ingen coolare än han i politikerväg. Vad är det han har som Johan Persson inte har när han står och dansar med pekfingrarna på Liberalernas valupptakt i helgen?
Vad är den sjukaste frågan jag har fått någonsin?
Vad har Obama som Johan Persson inte har? Svara mig, du är expert.
Oj, jag vet inte ens vad jag ska.
Tack så mycket för idag, hörni.
Hallå, nu tycker jag att vi gemensamt i denna sal sjunger We Shall Overcome.
Vi som har gjort programmet är som alltid producent Olivia Svensson, experter My Råveder och Lena Melin, och jag heter Soraya Hashim. Vi hörs nästa vecka. Ta hand om er.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.